Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Maten och livet med Valdén och Diadonna. Vi snackar räkfrossa, dumplings och avslöjar vilken blev den första middagen med våra respektive män.
Hur kom det sig att vi började jobba med mat fast ingen av oss är utbildad kock? Och är det brutalt att själv stycka en kyckling? Häng med så får du höra mer.
Diana, vad är det godaste du ätit sen sist?
Vet du vad, Jenny? Den här gången blir det inte ost, även om du vet att jag äter det väldigt, väldigt ofta. Det blev faktiskt räkor.
Va? Har du gått över till Team Skaljon nu eller vadå?
Nej, nu är jag nog både och. Jag har liksom ätit så mycket ost så jag måste pausa. De här fredagsbrickorna har tagit över mitt liv. Men vet du vad vi gjorde? Vi var så här bara, nej, vi måste ha skaldjur eller räkor, vad vi är sugna på. Så att vad vi gjorde var att vi maxade med räkor och körde, istället för kräftskiva så körde vi en räkfrossa och hade räkor och en massa dipper och flatbread hade vi till. Jag bakade, om du vet, såhär, snabb flatbread på bakpulver gjorde vi. Så det var riktigt gott. Och det viktigaste här, om ni nu blir sugna eller om du blir sugen, dipsåser, det är liksom A och O. Annars kan du lika väl skippa räkorna, kan jag tycka. Men ihop med flatbread, en grön aioli på äggvita och räkor på det. Ja, det är fina grejer.
Ja, men du, ja, jag håller med om att det är underbart med såser till räkor. Alltså, för det första räkfrossa. Alltså bara det här fenomenet som faktiskt fanns på restauranger förr i tiden, som kanske inte är lika vanligt nu, tycker jag är jättehärligt. Att man liksom bara får hugga in och äta liksom jättemycket räkor. Och då jag kan tycka då att det kräver sin sås. Jag tycker det är jättehärligt om man har kanske två eller tre olika såser. Jag brukar göra en aioli, och så brukar jag en romsås, och så brukar jag en citron- och dillmajonnäs. Det liksom blir en härlig liksom, en trio. Men jag kan faktiskt berätta att jag var ju tillsammans med en kille från västkusten i många år förut. Och han tyckte inte att man skulle ha någon sås alls till räkor. För han tyckte räkorna, och då var det ju såklart färska västkusträkor. Men där var det jag som fick propsa på liksom, med att det skulle vara sås. För att nej, det ska inte vara sås. Det ska bara vara räkor, och räkorna liksom ska...
En kulturkrock då, helt enkelt.
Ja,
en
precis.
Riktig kulturkrock. Men jag förstår också det här, om du bor på västkusten och du är van att äta de här nyfångade räkorna, då tror jag att det är dem du vill äta. Du vill inte någonstans sabba det, tänker jag. Det är väl så de tänker när du kommer in med dina såser. Men absolut, jag behöver såser till, och jag behöver något bröd till. Och vi körde både vitlök och dillajoli, och sriracha hade vi. Sen hade vi lite löjrom också, och crème fraîche, rödlök och så. Så att det var riktigt, riktigt gott.
Men du, hur mycket räkor äter ni då? För då kan jag också berätta, den här killen då som jag var tillsammans med, när han köpte räkor till mig och honom bara, du köpte han alltså 1 kilo var.
Jaha, nej.
Alltså, helt vi hade galet. 4 kilo första räkor gången igår. Det hände så är så här, alltså vad ska vi göra med alla dessa räkor? Och då menar ju han att, men du ska inte äta någon fet sås, utan nu äter vi räkor, punkt. Oh, och sen så var man liksom glad om man fick en, liksom, en liten kant på ett bröd. Liksom.
Alltså det låter ändå som en schysst deal, tycker jag. Om man då ändå bara ska äta räkor. Nej, vi hade inga 4 kilo igår. Absolut inte. Men jag kan säga att det var så pass mycket, så att senare på kvällen så var det så här, hallå, vem vill liksom äta lite räkor innan ni går och lägger? För vi måste ju äta upp, så blev det. Det var så pass mycket.
Ja, men då är det en riktig räkfrossa. Vad härligt.
Ja, fantastiskt gott var det. Det kommer vi nog göra om snart igen. Fast då blir det nog inte räkor, då blir det nog något annat. Kräftor kanske? Fuska.
Men mina barn äter inte räkor. fattar du hur tråkigt det är för mig? Så varje gång då jag och Jonas vi ska äta räkor, för att jag vägrar liksom att sluta äta det på grund av barnen. Det är ju jättetråkigt.
Ja, men det...
Då får jag stå och laga någonting annat till barnen. Så att det som egentligen skulle kunna vara en jätteenkel fredagsmiddag, för att man svänger förbi fisk, alltså butiken som kanske har en fiskdisk och köper färska räkor, ett gott bröd, och man kan till och med köpa såser på de här fiskdiskarna som har då räkor. Och så åker man bara hem och öppnar en flaska gott vin och börjar sin fredagsmiddag. Det händer ju aldrig hos mig. Då måste jag laga något annat till mina barn.
Nej, du gör fel. Lyssna på mig här nu. Du gör helt fel, för att jag kan se mig att du ställer dig och lagar en svingod middag till barnen som de blir överglada för, och så käkar de det. Och så sitter, alltså då är det ju inte räkorna de väljer. Så att du måste ju erbjuda dem. Här har ni instant noodles. Och då menar jag inte instant noodles alla Jenny. Vi pimpar den med allt annat som lyfter den här nudelpaketet. Jag menar instant noodles. Och så finns det räkor och allt andra gottiga. Låt dem välja. Du kan liksom inte erbjuda dem en annan lyxvariant. Då får du inte över dem.
Nej, alltså jag har ju alltid gjort så här ända sedan de var små, så jag får ju skylla mig själv. Fast ibland är det faktiskt att jag kan till och med bli sur på Jonas, för då kan jag säga så här: va? Fick barnen det? Jag bara, ja, och du fick räkorna med mig.
Du har det inte lätt.
Men jag var bara mig själv och skylla, jag inser ju det nu. Jag får sluta upp med torskring med brynt smör och sparris och grejer till dem.
Det är ju det här jag säger till dig. Alternativen måste vara sämre. Alternativen måste alltid vara sämre. Så gör jag. Nej.
Men då kommer det sluta med att de bara sitter och äter baguette med smör på. Ja, i och för sig. So what? Låt dem
det
göra
det en fredagkväll
då. Det är första
steget över till skaldjuren, jag lovar dig, till räkorna.
Mm. Ja.
Nu blir jag ju nyfiken nu när barnen inte äter räkor och så. Vad har ni ätit för smarrigt sen sist?
Okej, okay. Men något som går hem hos alla i min familj, det är ju dumplings. Då äter ju alla som om de aldrig har sett mat innan. Dumplings är ju en kioskvältare hos mig. Så att, det skulle jag säga är en av de godaste grejerna som vi har ätit, som vi alla i familjen kan komma överens om.
Ja, men det I don't blame them. Men jag förstår det, för att dumplings är... Ja, men jag tycker ju att de här, de ska vara stekta. De är ju de godaste när de är både ångade och stekta. Men just när du säger dumplings, efter förra gången vi satt och poddade, så blev Nicky och jag så himla sugna på asiatisk mat. Så att vi stack, vi körde iväg, hon övningskör, så vi körde några varv och hamnade på ett ställe här i Lund och käkade just dumplings.
Mm.
Så att jag förstår att alla gillar det i din familj. Men vad har ni någon favoritfyllning då?
Ja, favoritfyllningen är ju faktiskt inte bara min favoritfyllning, utan jag skulle säga att det är nog i stort sett hela Asiens favoritfyllning. Och då blir det ju plötsligt hela världens favoritfyllning, eftersom det är där man äter mest dumplings. Och det säger jag för att det är den som är den mest klassiska och traditionella i de länder som man faktiskt äter dumplings. Och det är ju med fläsk.
Fläsk, ja.
Så då har man ju i fläskfärs, och jag brukar också ha i vitlök, ingefära, och det är det vanligaste. Och sen så har man ju även i kål brukar jag också ha i. Ibland så har jag tunt eller väldigt finhackad vitkål, men ibland så är det salladskål för att det är lite mjukare i en annan konsistens. Och sen salladslök i. Och så viker man ihop dem här. Och det fina med dumplings är att man kan ju både, som du sa då, att man kan steka dem. Och sen så, och då man gör då är att man steker på ena sidan så att det får en krispig botten. Och sen häller man på en skvätt med vatten och sen så på med ett lock. Ja. För då ångas de ju färdigt inuti. Och sen tar man bort locket och så låter man allt vattnet då evaporera, och så får det stekas på lite till igen så det får den här krispiga botten. Så då har man ju liksom en mjuk och len ovansida och så en krispig, frasig undersida.
Underbart, det är det godaste tycker jag, när man får både och. Jag har nog aldrig beställt bara ångade dumplings, utan jag,
för mig
är, nej, jag väljer alltid de som är stekta.
Fast alltså, det är ju faktiskt också jättegott, helt ångade dumplings. Men också man kan ju koka dumplings, så brukar man kalla det för wontons. Och det är ju lite annan deg, för i wontonsdeg har man ju ägg. Och i då de här vita gyoza, som man brukar kalla den här japanska stilen, eller mando som man kallar det för Korea. Det är ju då utan ägg i degen, och då är de helt vita. Wontons kan man både fritera och de kan man också koka. De brukar man inte då både steka och ånga.
Nej.
För att de har liksom en form som inte passar så bra för det. Men det roliga med dumplings, det är just själva det här vikandet.
Ja, jag skulle precis säga, det stressigaste med dumplings är just det här vikandet. Det är det som jag bara, jag hinner inte nu, vi gör det en annan dag.
Det går jättefort, Jana. Och det fina är ju att man, då kan man välja att göra egen dumplingsteg. Men då skulle jag rekommendera att man har en jätteliten, så här gullig liten kavel. Och då tar det lång tid.
Ja, men det är ju eller det så, som är mitt problem.
När jag... Ja, men eller så tar du fram din pastamaskin, din pastakavel. Och sen kavlar du degen där i och då går det ju ett nafs.
Jo, men många gör ju faktiskt på färdigköpt. Del.
Och det var det jag skulle komma till. Sen har du nummer tre. Och då gör du det på färdigköpt deg som du köper i frysen på Asiatiska Livs. Och låter tina och sen gör liksom på det. Och då går det jättefort.
Ja, och det är det jag måste göra. Jag måste sluta ställa mig och göra allt från scratch. För det tar så lång tid då. Och så hinner man bli hungrig. Men det är, alltså det är otroligt gott med dumplings. Så är det någon som lyssnar här som inte har ätit det. Så är det första du ska göra nästa... Ja, men nu i helgen, det är att göra dumplings, eller äta dumplings i alla fall.
Ja, men och dumplings är ju också jättegott att ha i soppar. Alltså som en toppen på en nudelsoppa. Om man gör en traditionell ramen som är japansk eller om man gör någon annan form av nudelsoppa så är det jättegott att ha dumplings där på. Men man kan också äta dumplings som en förrätt. Man kan äta dumplings som en del av en buffé. Och man kan också ha dumplings som en varmrätt. Och då brukar jag voka lite grönsaker vid sidan av. Och sen så också servera ris. Och sen så ha någon sås som man då kan hälla på dumplingsen eller doppa dem i.
Jag kör den här västkuststilen. Ge mig 1 kilo dumplings. Fast jag kan inte klara mig utan såsen. Utan dippen där.
Nej, den ska man ju ha. Den gör ju liksom, inte halva grejen, men den gör ju väldigt mycket.
Det gör väldigt mycket, för att ibland har man varit på någon restaurang eller varit någonstans så beställer man dumplings och dumplingsen är jättegoda, men det är inte no, det kommer liksom inte in någon god dressing att doppa i. Det är en stor besvikelse. Men,
ja, för att en del serverar ju det bara med soja och då ska jag säga att de ställena som serverar dumplings med bara soja, de lär ha köpt de dumplingsen frysta och sen bara ångat. För att då har de inte lagat dem själva, ska jag säga. Så såsen är viktig. Ja.
Såsen är jätteviktig.
Yes.
Så att, ja, nej men det låter väldigt gott. Och ja, det var alltså inte länge sedan vi åt dumplings då, när vi tog vår lilla runda.
Men du, jag har en fråga till dig. Vi ska ju prata det här avsnittet lite grann om livet innan maten. Både du och jag lever ju typ 24 timmar om dygnet med mat i huvudet och jobbar med mat. Så det är väldigt mycket mat, mat, mat.
Är det bara 24 igen? Det känns som 58.
Har du 58? Vad
är orättvist? Nej, jag önskar
jag har
att jag
bara
hade...
24.
Ja, jag önskar. Det känns som jag har 10. Jag hinner ingenting. Jag bara... Just nu är det mycket man ska hinna med. Men ja. Ja, men det är mat hela tiden.
Men då tänker jag så här. Det var vi gjorde... Innan liksom maten bara kom och tog över våra liv totalt. Och då tänker jag ju på någonting annat som också kanske har tagit över ditt liv då. Eftersom du då är gift med Petracki. Och då undrar jag...
Innan han tog över mitt liv.
Ja men precis.
Ja, men maten
då träffade du honom?
Oj, det var många år sedan vi har varit ihop. I jättelänge. Vi har varit gifta.
Har jättelänge då?
Ja, men jättelänge. Nu måste jag ju räkna. För att han svarar ju så här på... Frågar du honom så har han svar så snabbt. Medan jag måste alltid räkna på liksom, när var det nu? Jag vet, vi gifte oss 2000. Så att... vi har varit gifta i 20 år, 21 nu. Så att vi måste ha varit ihop i 24 år. 24 år blir det i augusti, ja. Det vet jag, då blir det 24 år den 24 augusti. Kolla vad jag har koll. Han kommer bli helt imponerad när han hör på det här poddavsnittet.
Ja, så ni gifte er 24 augusti?
Nej, vi blev ihop 24 augusti.
Jaha, ni blev ihop då? Ja,
och så gifte vi oss midsommarafton 2000.
Ja, okej. Jag fattar. Okej, men hur träffades ni då?
Vi träffades på Botulfsplatsen i Lund. Vi blev presenterade, det var en bekant till oss.
På busshållplatsen?
Ja, han stod och väntade på en buss och så stod jag och väntade på en annan buss och så blev vi presenterade för varandra. Och jag blev verkligen så här, jag var ganska säker efter tredje gången jag hade träffat honom att okej, det här är någon jag kommer ägna mycket tid tillsammans med. Jag bara vet att den här människan kommer vara en stor del av mitt liv. Och då säger jag till min kompis, jag tror att det är han jag kommer gifta mig med. Och då kan jag poängtera att vi var inte tillsammans när jag sa detta. Utan det var bara...
Oj.
Jag bara visste, det var jättemärkligt. Och så blev det ju. Men det tog tid. Vi träffades... Det tog över ett halvår innan vi blev tillsammans. Det var så här...
Men du hörs, snärjde du in honom? Lagar du mat till honom eller?
Ja, men då vet jag inte om vi hade blivit tillsammans när jag lagade... Nej, men jag lagade mat till honom, vet du vad jag lagade? Det här var på studentkorridor. Jag bodde på studentkorridor i Lund, för jag pluggade ju då.
På vilken? Var bodde du?
På Delphi.
Jaha, jag bodde också på studentkorridor i Lund.
Var?
Jag bodde på Malmö Nation.
Ja, du bodde på Nation. Nej, det har man bara festat. Där bodde jag inte.
Det har man gjort det också.
Det har du gjort med, va? Men studentkorridoren på Delphi, och det, vet du vad det roliga är? Att just i den här trappan så har både min stora syster och min kusin bott i samma trappa. Vi har alla tre med samma efternamn bott på olika våningar. Men inte samtidigt.
Ja, okay.
Och det är märkligt med tanke på att man får ett rum på uthyrningen. Så här, det är inget man väljer liksom. Mm. Men i alla fall, det blev en... Det här var min sån här paradrätt när jag var 21 kanske, när jag träffade honom då. Så att jag bjöd honom på en currygryta. Asian style, Jenny. Det var asiatiskt. Liksom. Jag bjöd honom på kycklingcurrygryta med krispiga grönsaker.
Men alltså var det en gul, indisk stil, typ lite svennebananig, gul, krämig, gräddig curry, eller var det en thai curry liksom?
Nej, det var en mer åt det indiska hållet, alltså mer gul curry, krämig.
Ja. Ah, okay.
Diana, svenne, banan.
Gick det hem? Men,
jag har varit överimponerad, men jag menar, vi var ju 21-22, vad åt folk? De som bodde på korridoren åt ju liksom spaghetti med ketchup eller färdig pyttipanna. Och jag var så himla stolt över min currygryta, för nu ska jag, nu får ni inte hänga, vi hade ju gemensamt kök. Så det var så här, ut här från köket, jag har en dejt, jag vet inte ens varför satt vi åt i köket, varför åt vi inte på rummet? Slå mig nu liksom. Nej, jag vet inte.
Hade ni dejt i ett korridorkök?
Jag tänkte att ja, det här har jag redan liksom, det här har jag redan liksom kammat hem, så att
ja,
så
du tänkte med maten där då, att du visste att du redan hade halva inne.
Ja, så kan man säga.
Ja, okej.
Okay. Aj.
Jag fattar. Ja, men jag bodde ju också på korridor då.
I Lund och, eller vad? Ja, i Lund då.
Ja, men jag pluggade i Lund, ja. Men först bodde jag i en studentlägenhet, eller inte student, alltså nej, det var faktiskt inte student. Det var en sekelskiftes paradvåning.
Ja.
Och härligt. Då var det så att jag hyrde ett rum där, för det var en tjej som då fick låna den lägenheten av sina föräldrar innan de skulle sälja den. Och så fick hon bo där och hyra ut rum till då andra studenter.
Ja.
Så där bodde jag först, i mitt första år i Lund. Och då vet jag, jag stod i köket en gång, och vi hade ett gemensamt kök, vi var fyra studenter som bodde där. Så då stod jag och styckade en kyckling. För jag var ju student, och det var mycket billigare att köpa hel kycklingstycka när man då skulle göra en kycklinggryta. Så då stod jag och högg in på den här kycklingen i köket, och då kommer en av tjejerna som bor i lägenheten och ställer sig och vrålar, så ställer sig och skriker rakt ut i köksdörren och bara, vad gör du för någonting? Du ser helt barbariskt ut.
Ja, men det gör det ju om du själv inte styckar kyckling och någon annan gör det, så ser du ju speciellt ut. Och i den åldern märker jag tänka mig, ja, vilken reaktion. Alltså,
det är en kyckling, sa jag, det ska bli en gryta. Ah, nej men fy, jag har aldrig sett någon göra så innan, sa hon. Nej. Så hör, vad tror du? Tror du att kycklingfilé växer liksom i färdiga förpackningar? Hon bara, nej men det vet jag att inte det gör, men det ser ju så barockt ut, sa hon. Jag bara, ja, men kom och ät sen istället.
Men det var ju bara, jag tänkte så här, vad stod du och styckade efter ett tag, när du hade bott där ett tag, så tänker jag att hon måste ju liksom chockats fler än en gång.
Ja, men det slutade ju med att jag sa att, för jag tyckte det är ganska trist att laga mat i sig själv. Ja. Så då sa jag till de andra jag bodde med, så sa jag så här, ja men vi gör så här att alla lägger, ja, men jag kommer inte ihåg om det var 30 kronor eller 40 kronor per person i en liten kopp. Och sen tar jag den koppen och så går jag och handlar och sen så lagar jag mat till alla varje tisdag.
Alltså Jenny, varför bodde inte du på Delphi? Varför bodde inte du i min studentkorridor? Då hade vi kunnat laga varannan gång.
Vet, ja, men eller hur? Det varit... Ja, men då blev det så här att då började med att då var det vi fyra, de andra blev jätteglada, så var det vi fyra. Sen så började det komma, oj, ja, men det är min kusin, skulle vilja komma. Ja, men det är jag en kompis, vi stör tentaplugga, kan han också vara med? Och sen plötsligt så var vi liksom 12 istället.
Ja, ja.
Så att, det var ju väldigt roligt, och jag tror det var någon gång där jag kände så här, ja men mat, jag är nog ändå kanske lite vassare på mat än i alla fall många av de andra studenterna här som jag liksom hänger med, kände jag.
Ja, ja, men det som du står och styckar kyckling i 20-årsåldern, så absolut. Men vad bjöd du Jonas på första dejten eller första gången du bjöd honom på mat?
Du, jag minns faktiskt inte vad jag lagat till honom första gången, men därmed så träffade jag honom på en picknick.
En picknick? Ja. Som han eller du? Eller någon annan?
Nej, det var faktiskt min kompis. Och hennes pojkvän då kände Jonas. Så att vi blev faktiskt sammanfösta av våra vänner. Och det var inte meningen att de skulle sammanfösa oss. Utan det var att de hade en picknick och så träffades vi där. Men då gjorde jag ingen mat, för det hade då Kristina redan fixat. Men däremot så gjorde jag ju då strawberry daiquiri.
Aha, så det var
som vi hade med oss, ja, som vi hade med oss på picknicken. Så då gjorde jag en sån här, jag fyllde en hel PET-flaska, alltså en sån här 1,5 liters full med strawberry daiquiri som vi hade med oss på picknicken. Perfekt. Så Jonas som brukar säga det, ja, men det är den där daiquirins fel.
Ja, men jag, liksom... jag tänkte ju såklart att det skulle vara någon god smarrig rätt, men då var det alltså drycken där som,
ja, sådär. Precis, så att,
men det gick ju bra ändå. Men vad åt, ja, ni då?
Fick... nej, men jag tror att vi åt, ja, men typ några, nej, men
första
goa...
dejten, du vet så här.
Ja, så det var ju helt galet för första gången. För då bodde han i Göteborg och jag bodde i Helsingborg. Och så skulle jag åka upp och hälsa på honom. Och man var ju lite så här, men lite nervös. Och hur ska det gå? Och då kom jag dit på fredag. När man hade jobbat på fredagen då. Liksom upp till Göteborg. När jag kom då, tog jag tåget upp och när jag kom fram hämtade mig på stationen. Och sen så sa jag, alltså du måste ju vara trött och jobbat hårt den här veckan. Så, ta du lägg dig här på soffan så ska jag fixa mat. Så han och jag bara, åh vilken kille.
Vilken kille.
Nej, vet du vad som hände sen? Nej. Han försvann. Jag bara, var tog han vägen någonstans? Han bara, nej, ligg kvar, sa han. Då åkte han till en italiensk restaurang och hämtade takeaway.
Ja, du ser där. Ja, toppen. Smart kille helt enkelt.
Och sen så, ja, men han märkte att jag blev lite snopen då. Så sen nästa gång vi hade då dejt hos honom, då lagade han ju faktiskt mat till mig. Och det var den första och den sista gången han
lagade mat. Sista gången? Men, ja. När var detta? Var det för typ 10-15 år sedan?
Ja, men det är ju då för 16 år sedan.
16 år sedan? Du menar att han inte lagat mat sedan dess? Inte förlåt att jag reagerar.
Nej, alltså, jo, det har han, men inte specifikt till mig. Alltså, inte som en middag till mig. Det har han inte gjort. Men då gjorde han, och det var ganska gott han gjorde, han stekte oxfilé, kom jag ihåg. Jo, men det var gott, han gjorde, stekte oxfilé och gjorde någon sallad med mycket gurka och tomater och oliver och fetaost, vet jag. Men det var inte riktigt grekisk sallad. Nej. Men typ... och det var fräscht och jättegott. Men sen så tror jag att ju mer vi lärde känna varandra så märkte han att jag var ju väldigt glad att vara i köket.
Ja, han fick backa ut.
Nej, men han backade ut. Ja, men det skulle jag säga. Han backade ut och sa, men varför ska jag stå här och kämpa i flera timmar med att laga någonting som du svänger ihop på en halvtimme? Du bara bortkastar tid och dessutom så blir inte mitt gott och det blir ditt. Så att då menar han... Då gör jag något annat istället. Så att det gör han. Så att nu för tiden så skulle jag säga att Jonas, han är då CDO hemma hos mig. Det är då chef. Yes. Ja, men då skulle jag säga chief disk officer.
Officer, aha, mm-hmm. Han tar hand om disken.
Yes.
Och då hoppas jag också de där stora tunga kastrullerna och grytorna. Ja, så det är inte bara att tömma diskmaskinen.
Nej, men han, jag kan säga att han är sjukt bra på att torka diskbänk.
Ja, det är guldstjärna måste jag säga. Det är bra, Jonas. Ja, ja, men någon måste göra det med. För vi stökar ju ändå en del när vi är i köket. Så att det är rätt skönt att ha någon annan som hjälper till med städningen. Så att det ska vi faktiskt inte underskatta. Jag älskar när någon tar de stora grytorna och kastrullen och disken. När man har stått och lagat så att man slipper det.
Ja, nej, men eller hur. Så att det brukar vara så att jag brukar ju köra jobbet innan maten. Och sen så kör han jobbet efter maten. Så att... Man är bra på olika saker.
Helt rätt. Vi delar också upp det så. Det är alltid jag som lagar mat, så jag ska inte låta jättechockad. För att,
jag, se det här, ja.
Jag lagar. Men jag menar, jag står ju och kör. Jag jobbar ju med mat, så det blir ju att det är jag som står. Det finns ju mat hemma, så det är inte så att de kommer hem och det inte finns någon mat. Så att det blir svårt för dem att ta över, även om de skulle vilja ibland. Så att det blir ju att man... har barn som alltid blir serverade. Lite synd och lite lyxigt samtidigt för dem. Att de får ju äta massa gott hela tiden. Utan att behöva laga och hjälpa till. Men de får ju duka och duka av allt det där.
Ja, fast jag kan säga att jag har nog curlat mina barn alldeles för mycket när det gäller just det här med mat. Så att nu känner jag så att nu fyller mina barn 14 och 12 i sommar. Jag känner att jag måste liksom verkligen tagga upp här nu på att få dem att börja göra grejer. Och då blir det ju knorr. Alltså hade de fått göra de här sakerna sen de var små och bara vänja sig vid det.
Ja, du menar knorr. Jag tänkte, ja.
Ja, men du vet så här, du vet så.
Jag tänkte, du vet, knorrsoppa eller något sånt.
Nej, inte alls. Nej. Nej, det tror jag knappt de vet vad det är för någonting.
Nej, det vet de nog inte.
Och jag menar, det är inget fel i sig, men det blir väl så när man har en mamma som jobbar med mat, så finns det ju alltid mat hemma för att man provlagar och lagar och testar. Och sen så är det så att står man då mitt i köket och så kommer det en unge som säger, ja, men mamma, jag är hungrig. Då är det mycket lättare att svinga ihop någonting lite snabbt själv när man ändå står mitt i alla de grejerna, än att då det här liksom kidden ska in i köket och börja rafta runt bland grejer som man helst inte vill att de ska vara i de lådorna. Nej, just då. Ja. Alltså lite så.
Rör inte min rekvisita. Nej,
exakt.
Det är som här, när inte jag är hemma och de hittar något gott i kylen, så ringer de till mig. Mamma, får vi äta den här liksom broccolin eller laxen eller vad det är för något? För de vet ju inte om jag ska laga något recept på det. Så att de ringer och frågar om minsta lilla om inte jag är hemma. Så himla roligt.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men du, Jenny, när skiftade du? När gick du över till att börja jobba med mat som matkreatör? Eller när tog maten över, så ska man väl säga, ditt arbetsliv, yrkesliv?
Ja, men det är ju väldigt enkelt. För mig var det ju från dag ett till en annan. Och det var ju när jag vann Sveriges mästerkock.
Ja, det var... Vilket år var det? 2000?
Alltså, jag vann 2013, men det spelades in 2012.
Okej, okay. Så redan där gjorde du liksom... Mm.
Ja, alltså jag var ju kvar på mitt jobb fram till... Det är ju lite så, när man spelar in ett sånt program och allt görs i hemlighet. Så även om då... Alltså inspelningen av vinsten var i december 2012. Och sen började ju programmet sen i januari 2013. Så är det ju ändå så att eftersom inte man får berätta det för någon, så är det som om inte det har hänt.
Ja, det blir jättemärkligt.
Det var faktiskt nästan lite grann som ett sociologiskt experiment. Jag är ju sociolog i botten, det var det jag pluggade i Lund. Och då fanns det en teori där man då sa att allting som man kan utagera på och som omgivningen vet om, det är på riktigt. Och allt annat, sånt som folk inte pratar om, det blir inte en del av en riktig verklighet.
Och det är så sociala medier, nästan.
Ja, nej, men så då blev det ju så. Jag upplevde att det var verkligen sant. Jag tror det var Johan Asplund som sa det där. Och jag... Det var verkligen så att man, när man inte fick berätta för någon om man skulle hålla det hemligt, så när det väl sen hände på riktigt, för det kändes inte som det hade hänt på riktigt förrän det faktiskt blir då allmänt och publikt och man kunde berätta det för folk.
Och då gick du över direkt och liksom, hade du lämnat ditt jobb redan? Orkla Foods, eller hur?
Ja, precis. Nej, och då lämnade jag i samband med att jag vann faktiskt. Så att jag jobbade fram till veckan innan.
Ja.
Då jobbade jag och sen så fick jag tjänstledigt. Och sen började hela den här PR-karusellen. Och jag vann ju år 3. Så att då var det så att du hade redan varit 2 stycken som hade vunnit innan mig. Som hade lite banat väg på, ja, men hur gör man när man släpper kokboken? Vilken timing? Hur gör man med PR? Du vet, hela apparaturen runt omkring.
Men hur ställer man om? Alltså hur ställer man om från en dag till en annan? Att man har det livet och sen att det helt bara vänder över en natt nästan, kan man ju säga på ett sätt. För att det drar igång efter det blir offentligt på riktigt.
Ja, men precis.
Det är ju en enorm utmaning.
Ja, men alltså... Det var ju så här att jag hade jobbat med marknadsföring sen jag var klar med min master som jag gjorde i London. Och det hade jag ju gjort då i över ett decennium. Så att jag hade ju mitt nätverk där och kunde mitt jobb och älskade det. Och, ja, men du vet, man kan hela branschen och jobbet och allt sånt. Och sen så plötsligt så bara från en dag till en annan, när jag då hade bestämt mig att nu ska jag testa och satsa på det här. Jag kände inte en enda människa. Jag visste ingenting om hur någonting fungerar. Det var ju, och då var det också så att det här med sociala medier och så, det var ju inte så stort, utan det var ju precis i sitt liksom startskott där 2013, 2012, 2013. Så jag hade ju inte heller att jag bara kunde, som man idag skulle man ju, kan man ju,
ja, precis,
skriva man kan hålla, ett DM till någon och bara, hej, jag har en fråga, skulle liksom jag kunna få fråga dig det här? Jag hade ju inget sånt.
Nej,
så mitt enda bollplank där, det var ju egentligen mitt förlag Bonnier, som jag då ändå kunde ställa frågor, för de hade gjort 2 böcker med dem, med vinnaren, med Louise och Sigurd som vann innan mig. Men annars så kände jag ju inte någon. Och jag visste inte heller, kan jag tjäna pengar på det här? Hur mycket kan man ta betalt? Och vad förväntar sig man
att göra? För det är ju viktigt när man lämnar ett fast jobb och går över till någonting annat, att man måste ju kunna fortsätta betala sina räkningar och betala för mat och hyra och allt vad det är. Så att jag förstår att de frågorna är rätt viktiga. Först, inte kanske det första man tänker på, men sen blir det ganska viktigt. Men vet du vad jag tänker, är ju det här. Man lär ju sig otroligt mycket när man gör ett sånt här byte. Vad känner du har varit det du kan lyfta som, det här var någonting som verkligen fick mig att utvecklas? Var det liksom tävlingen i sig? Var det efter tävlingen? Eller var det när du öppnade restaurangen? Jag tänker, vilken del där under din matresa känner du?
För mig var det ju definitivt att våga lämna det här trygga. Alltså jag jobbade på ett jättestort företag, hade en bra lön, mycket bättre än vad jag fortfarande tjänar idag.
Ja.
Och jag hade ett jättebra team som var väldigt roligt att jobba med, en fantastisk chef, och gjorde den här trygga anställningen. På ett jobb som jag kände att jag verkligen kunde och kunde leverera på. Och jag tyckte det var kul. Så lämna allt det som för mig var väldigt positivt. Och som jag dessutom hade kämpat ganska hårt för att komma dit och bli marknadschef på Orkla Foods. Och sen lämna det för att bli, ja men, vem då? Vad gjorde jag för något? Alltså vad skulle jag göra? Vad förväntades av mig?
Ja, det blir inte lika tydligt.
Och jag kände inte en människa. Jag kunde inte fråga om någonting heller. Och vad skulle jag ska... Och då, där kan jag säga att där kände jag att jag hade jättestor hjälp av min marknadsföringsbakgrund. Just det här med att... sätta en marknadsplan för året, sätta en målgrupp, vem är det jag ska kommunicera till, vad är affärsplanen, vad är det som är syftet med det jag gör och så vidare. Så det kände jag att det hade gjort jättemycket nytta av, plus då all marknadsföring som man sen försökte jobba med.
Då när du vann så var det inte så att ni hela tiden skulle stå och laga mat i tv, ni skulle laga mat på event, att ni skulle liksom vara synliga och aktiva?
Ja, för då var det inte så mycket sociala medier, utan då var det ju faktiskt att jag var ju ute på köpcentrum och stod och lagade liksom olika sådana här små snittar och bjudrätter på köpcentrum. Jag tror inte det är någon som vinner Sveriges mästerkock idag som
gör
det.
Nej, det gör de inte idag. Nej,
men och det är klart, mitt det första är uppdrag, vet vad det är? Du vet vad det var?
Nej.
Då var jag på matmässan i Grums i Värmland. Det var mitt allra första uppdrag.
Så du hamnade där borta?
Det var mitt allra första, för att hon som då var en som satt i kommunstyrelsen där, hon var väldigt taggad på att få upp mig. Så att hon haffade mig först på Twitter.
Hon haffade dig först. Ja, men det är också det du minns. Ja, men det är fantastiskt. Det är ändå det du lyfter och det du pratar om idag. Så det är ändå lite speciellt, det här allra första uppdraget betyder ganska mycket för en.
Ja, och den matmässan kan jag säga, där du och jag träffades på matmässan i Malmö på Älskar mat och vin, det är ju en jättestor så här mastodontsatsning. Matmässan i Grums är ju väldigt lokal och gullig och
lite mindre.
Väldigt söt liksom, så det var ju något helt annat. Så det var ganska bra att börja.
Bra början. Vi börjar här och sen springer vi.
Ja, men som svar på din fråga. Ja, men som svar på din fråga, vad som jag tyckte jag har lärt mig mest av, det var ju faktiskt just det här att våga satsa.
Precis.
Inte liksom det här med att sen bygga nätverket eller, och det var samma som när vi öppnade restaurang, Jonas och jag, just det här med att våga satsa. För att varken han eller jag har ju någon erfarenhet ifrån restaurang förut. Förutom då att jag jobbat som servitris när jag pluggade och var ung, men det räknas ju liksom inte. Och jag vet, jag frågade ju folk liksom, ja men hur ska jag gå tillväga, vad ska jag tänka på och så. Och då var det ju faktiskt en del som sa till mig så här, nej men gör inte det. Var det en del som sa. Och en del sa, någon som sa så här, ni har ingen erfarenhet så ni kommer inte få någon respekt ifrån personalen. Så att då måste ni liksom ut och praktisera först. Och liksom jobba på golvet själva innan ni kan öppna.
Men det är väl så typiskt att man ska få ändå höra så himla mycket. Eller att det är så många som ser hinder. Att man inte istället lyfter det som att det här kommer ni stöta på. Och
ja, och vi tänkte så här bara, hell no, tänkte vi, för att vi tänkte vi kör, för vi sa så här att vi gör det på vårt sätt, och det blev kanske ett nytt sätt, men vi kör det på vårt sätt. Och nu är det ju, ja, det är faktiskt 5,5 år sedan vi öppnade, vi tuffar ju på till och med nu i coronatider, så håller vi oss ändå över vattenytan, och det går alltså med de förutsättningarna som finns så går det ju relativt bra. Så att jag tänker så här att man måste våga tro på sina egna idéer och våga göra det på sitt eget sätt, och att man liksom ignorerar kanske så här varningens liksom pekfingrar och så vidare, utan man måste lyssna på sin egen magkänsla. Det helt tror jag jättemycket.
Ja, jag håller med dig till 100%, Jenny, till 100%, för jag tror att oftast är det modet som saknas att våga ta steget hos många, men också att man kanske lyssnar lite för mycket på dem som inte pushar en och peppar en framåt.
Ja, men för att det finns väldigt mycket människor som försöker hålla tillbaka andra bara för att man kanske inte vågar själv. Och det tycker jag att om man har en idé, om man tror på sig själv och om man har en bra magkänsla, och viktigt också att man faktiskt har en konkret plan. För precis. Annars så blir det liksom, annars är det bara drömmar, men ingen kommer aldrig bli någonting man kan uppnå. Så man måste också ha en konkret plan. Så har man de grejerna, alltså drömmen, magkänslan och planen, och tron på det man vill satsa på, då finns, tycker jag, att då ska man inte känna att det är några hinder.
Nej. Och tittar du på Mästerkocken nu? Går ju nu.
Ja, det gör jag. Ja. Det var faktiskt några år som jag inte tittade på Mästerkocken, helt enkelt för att jag inte hann. För att då var det så vansinnigt mycket jobb, bland annat framförallt på kvällar, bland annat då, alltså det kring det här året eller åren när vi höll på att starta upp Närmo. Ja. Men nu har jag ju tiden, så att det gör jag, och det är väldigt roligt. Jättekul.
Ja, det är superkul. Det är några riktigt, riktigt duktiga. Ja, men jag kollar också i år. Det är väl bara något enstaka år jag har missat, men jag tycker ändå det är lite skönt att sätta sig i soffan och bara släppa sin egen mat och titta när andra gör mat. Så att, nej, men det ska bli jättespännande att se vem som blir årets mästerkock.
Ja, men eller hur? Vi håller tummarna. Men det kommer att bli något jättebra, helt säkert. Diana, jag tänker så här, för att du har ju också gjort den här karriärsvängningen precis som jag. Och vad var det som fick dig att inse att det var maten du skulle satsa på?
Ja, men jag har alltid lagat mat. Jag lagade inte så mycket mat när jag bodde hemma i Växjö, men jag flyttade när jag var 19 för att plugga i Lund. Och jag lagade också så här ordentlig mat redan från början. Jag kunde inte tänka mig halvfabrikat eller annat, så att rätt så snabbt utvecklade jag det här matintresset. I och med att jag hade vuxit upp med vällagad mat hemma, så blev det så att jag kunde inte släppa det, vilket gjorde att jag faktiskt lagade en hel del så fort jag fick mitt eget kök. Jag jobbade som lärare, det var ju det jag utbildade mig till, och kan bara säga det, lärarjobbet, det bästa jobb man kan ha. Jag har verkligen älskat det, mitt lärarjobb och mina elever, och jag jobbade på en skola i Malmö. Det som hände för mig då, det gick ju inte över en natt så som det gjorde för dig. För mig var det ju tyvärr att jag blev ju sjuk. Jag blev utmattad, utbränd som lärare då, och jag är nog inte den enda läraren. Så att jag var ju liksom tvungen att pausa, så att jag blev ju sjukskriven. Och fråga mig inte vad vi åt då, jag har liksom inget minne av den här tiden. Jag minns bara att det var jobbigt med maten, för att alltid ha känt den här glädjen att laga. Kom jag in i en situation där jag liksom inte klarade av att laga mat.
Ah, tufft.
Det var tufft, och jag kan inte säga vad vi åt. Jag har en bild av stekta ägg, och liksom, det blev en märklig tid i mitt liv. Där man tvingas stanna upp fastän man bara själv vill tillbaka till jobbet och ha sitt gamla liv tillbaka, mitt lärarliv då liksom. Så jag var ju inte alls beredd när det här kom, och jag blev dålig, så att det tog ett bra tag innan jag var tillbaka. Men räddningen för mig var ju att det var ju den vevan Instagram kom. Och då hade jag redan varit sjuk ett tag och varit sjukskriven, så då var det någon som tipsade mig, en vän, Sara heter hon. Och då sa hon, men Diana, har du inte sett att det finns en ny app som heter Instagram? Där är jättemycket matinspiration. För jag sa det, att jag har ingen inspiration överhuvudtaget. Så att jag började Instagramma, och det var ju liksom ingen plan att nu ska jag lägga ut matbilder, utan det var ju för att jag skulle få inspiration. Så att det gjorde att, ja, men du vet, du kollar på de här bilderna, och till slut så blir du så här, nej, men jag kan fota den här fruktskålen eller den här kaffekoppen. Och så upptäckte jag ganska snabbt att den här interaktionen, det blev en social app för mig i första hand. Och matinspiration. Så vad jag bestämde mig för där var att jag ska posta en bild om dagen. När alla går ut, så det var liksom min, idag ska jag göra det här. Vi pratar en pannkaka. Det var så jag återkom till maten. Jag pratar, jag ska göra en god macka. Jag ska göra en pizza, eller jag ska göra en gryta. Alltså det var verkligen så här små, små steg. Och där kom jag tillbaka till hela den här matglädjen. Och då började också med styling efter ett tag, och köpte mig en kamera. Så det gjorde att jag på något sätt hittade matglädjen igen. Och jag tänkte så här, jag måste ju klara av att posta en bild om dagen om jag ska klara av att gå tillbaka och jobba igen efter en sjukskrivning. Så att helt plötsligt fick jag en förfrågan, och det var Lagerhaus som kom med ett jobberbjudande till mig. För jag växte ju, det var jag ju inte alls beredd på. Mitt Instagramkonto bara ökade. Så att jag fick ett jobberbjudande precis i slutet av min sjukskrivning, när jag var på väg tillbaka till lärarjobbet. Och då blev det bara så här, wow, jag får ett uppdrag, ett betalt uppdrag liksom, som gjorde att jag då startade mitt företag. Så sen var det bara att jag kom tillbaka till lärarjobbet. Jag hade startat mitt företag, och så fort jag då hade en plan och jag märkte att den gick framåt och att jag började få en inkomst, så gick jag ner på mitt lärarjobb. Så jag trappade ju ner, så för mig var det en successiv övergång. Men det här modet, allt handlar om mod. Att våga starta ditt företag, att våga tacka ja till det här första uppdraget, att våga gå på de här event. Alltså du vet, alla det här nya livet som öppnade sig för mig.
Ja.
Jag gjorde ju allt det, även om jag inte var helt hundra. Alltså jag var ju på väg tillbaka, men jag valde för att det öppnade upp så många dörrar för mig.
Ja. Mm. Ja, det är ju fantastiskt egentligen att det blev en väg för dig tillbaka.
Det var ju många som sa när jag var sjuk, men Diana, det kommer något gott ur det här. Och jag tänkte bara, om jag hör någon, en själ till komma fram till mig och säga det till mig, att det här kommer leda till något gott, då vet jag inte vad jag gör. För att när du mår som sämst och du känner att livet helt plötsligt bara försvunnit från en, och någon kommer säga det här kommer leda till något gott, jag var fruktansvärt arg. Men idag får jag nästan säga, ni hade rätt, varenda en av er hade rätt, för det här ledde verkligen till något gott. Det ledde till att jag faktiskt gjorde det här karriärsbytet, för att det blev svårt att komma tillbaka till lärarjobbet för mig, för att jag hade problem också med ljudet. Med migrän och ljudnivån, och jag kunde inte hantera den stimmigheten liksom, även om jag började må bättre. Så möjligheten för mig att jobba under ett eget schema, jag var min egen chef, jag kunde starta min mediebyrå, jag kunde börja liksom jobba mot företag, och man inte alltid behövde vara på plats. Det var ju en fantastisk, det var liksom fantastiskt för mig som hade svårt att vara i de här stökiga miljöerna. Så att det var verkligen en räddning. Så till alla er som jag var vansinnig på då, när ni sa det kommer något gott ur det här, så ja, så blev det verkligen. Det blev en brytpunkt.
Jag tänker nästan alla har ju gått igenom någonting svårt på olika nivåer och på olika sätt. Jag upplever att man, när man är längst nere där på botten och mår riktigt dåligt, så är det svårt att se det. Men ofta, alltså man säger så, vad som inte knäcker eller vad som inte dödar dig gör dig starkare. Och så tror jag faktiskt verkligen att det är, för att med varje sån här motgång och svårighet så lär man sig faktiskt någonting, och att man kan vända på det. Man måste bara liksom hitta kraften, och det, ibland tar det tid att hitta den, men jag tror ju att man måste tänka att ur det onda kommer det någonting gott, precis som dina vänner sa. Jag tror att det nästan alltid är så.
Jo, men det måste jag ju hålla med om, så är det ju. Och i mitt fall så blir ju det ganska solklart, och jag är ju otroligt tacksam för möjligheterna jag hade då att kunna jobba med mat, att kunna samarbeta med olika företag och jobba med marknadsföring för dem, och att jag ganska snabbt började blogga för Femina, att faktiskt kunna få jobba med min kamera och ta matbilder till tidningen Femina och till andra magasin. Det var ju jättestor bekräftelse för mig som då var självlärd och hela den biten. Så någonstans så handlar det om, som du sa, om att ha en plan. Men jag tror också faktiskt modet är det allra viktigaste. För när du vågar ta steget, då kommer du också sätta dig ner och göra en plan. Då kommer du också se vilka möjligheter som finns. Och viktigt är att tro på sig själv och inte lyssna på dem som bara ser hinder. För att då kommer det inte, då blir det tufft helt enkelt. Och jag tror det är många, Jenny. Tror du inte att det är många som sitter med en dröm och vill ta det där steget men inte vågar? Och då vill jag ändå tipsa om att det behöver inte ske över en natt. Det gjorde det för dig, vilket är en fantastisk möjlighet med de här tävlingarna och programmen vi har idag. Men alla kan inte vara med i ett program. Så att någonstans kan man kanske se över, vad är det jag har, vad är det jag är bra på?
Och fast ja, när jag gick med i Sveriges, alltså när jag ansökte till Sveriges mästerkock, jag sökte dit själv, det var ju faktiskt inte för att jag tänkte att jag ville byta karriär. Alltså jag älskade ju mitt jobb, och jag hade kämpat hårt för att jag skulle få det jobbet. Ja. Och för mig var ju det mer ett spännande äventyr. Och jag tror faktiskt att hade jag inte vunnit Sveriges mästerkock, så tror jag att jag hade ju fortsatt på den banan och jobbat mig vidare inom marknadsföring.
Ja, du tror du hade gått den vägen istället? Du tror inte
men för mig blev det här en dörr som öppnade sig, som jag inte stod riktigt i själv.
Nej, nej.
Så var det faktiskt för mig. Sen så fick jag ju ändå möjligheten att jobba med det jag älskar mest av allt. Och det är ju mat. Och det är ju så här också att när jag var klar med min master i marknadsföring. Så för mig så fanns det liksom inga andra alternativ än att jobba på matföretag. Så ja, det har ju ändå alltid funnits. Så jag började jobba på Unilever när jag var klar med min master. Och jag sökte ju bara till mat- och dryckesföretag. Och sen till något telekombolag. Men jag satt typ och hoppas på att inte de skulle höra av sig. Jag fick ju till och med en möjlighet på ett jobb i New York på Calvin Klein Cosmetics. Men det var inte mat.
Det var mat. Men mat är livet, Jenny. Det har ju visat, det säger vi ju jämt och ständigt. Och jag hoppas faktiskt att om det är någon som att ändå någon som lyssnar känner sig inspirerad att våga ta det där steget och faktiskt följa sin egen dröm. Vad det nu kan vara. Det behöver inte vara mat. Det kan vara något helt annat. Men att faktiskt hitta den här styrkan. Och tro på sig själv. För att gör man det. Då tror jag man kommer komma långt.
Ja, absolut. Och också att inte man ska vara rädd. Och fråga andra som kan.
Nej. Ja, det är jättebra tips. Det är jättebra tips. Och hade vi inte bytt karriär. Hade inte jag bytt och inte du. Så hade vi inte suttit här och poddat ju.
Eller hur? Då har vi missat allt det här roliga.
Då har vi missat alla våra härliga samtal. Om ja, de bara visste hur många samtal vi har i veckan.
Förutom podden.
Förutom podden.
Ja, men du, lite annorlunda avsnitt idag har det ju varit. Men jag tänker att det är kanske många som funderat lite på vad gör vi annars eller vad gjorde vi innan och framförallt hur kom det sig att vi börjar jobba med det vi gör. Och jag hoppas ju innerligt att vi kan inspirera andra som går, precis som du sa, som går och funderar på att byta karriär eller göra något helt annat eller bryta sig loss. Ta det modet och våga göra det, för att om, alltså, det är så här, vad kan man förlora? Jo, men man kanske förlorar det jobbet man har precis då och man kanske tappar inkomst för ett tag. Men det är ofta så, är man liksom hyfsat bra på det man gör redan nu, så kan man ju alltid gå tillbaka.
Precis.
Om det är så att det misslyckas det man hade tänkt sig att man skulle försöka ge sig på.
I nästa avsnitt pratar vi om att mat är ett uttryck för kärlek och omtanke. För visst kan man göra någon riktigt glad genom att överraska med favoriträtten.
Missa inte det eller något annat avsnitt, så in och prenumerera. Och som vanligt så hittar du recept från podden på våra Instagram, Diadonna och Jenny Valdén. Ha det så himla fint. Vi ses och hörs. Hej då!
Vi hörs. Hej då!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.